bekämpandet av coronaviruset, men han har nu blivit självkritisk. Det är bland annat de höga dödstalen som har fått Anders Tegnell att tänka om. Han medger att Sverige kunde ha bekämpat smittspridningen effektivare och att det finns saker som skulle göras annorlunda om en liknande pandemi på nytt börjar spridas.
Ja, jag tror det finns säkert förbättringspotential i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Och det vore ju väldigt bra att liksom veta mer exakt vad mer är det man ska stänga ner så att säga, för att hindra smittspridningen bättre.
Jämfört med Finland har Sverige hållit samhället ganska öppet och istället försökt skydda riskgrupperna. De här åtgärderna har fått mycket kritik, men det finns också de som tror att det eventuellt kan ge ett bättre resultat på lång sikt. Men det vet vi alltså först när pandemin är över. Kina avvisar rapporter om att landet skulle ha dröjt med att dela med sig av informationen kring coronaviruset till Världshälsoorganisationen WHO. Det här är falsk information, sa en talesman för det kinesiska utrikesministeriet idag, då han besvarade en fråga som nyhetsbyrån AP ställde. AP hänvisade till rapporter om att WHO har varit frustrerat över de avsevärda fördröjningar som förekom i rapporteringen då sjukdomen covid-19 bröt ut i januari i Kina. Och så till USA. Både dagsaktuella händelser och historisk orättvisa ligger bakom de demonstrationer mot polisvåld som har pågått på olika håll i landet i över en vecka nu. Så analyserar Amnesty Finlands verksamhetsledare Frank Johansson läget i USA. I natt fortsatte demonstrationerna, men de var huvudsakligen lugnare än under de senaste nätterna. Enligt Johansson har till exempel coronakrisen satt ekonomin i fritt fall och det har lett till större demonstrationer.
Vi har ganska svårt att fatta hur liksom att ett sånt välfärdsskyddsnät som vi har i Finland inte existerar i USA, att man är då helt ensam. Så det leder till större demonstrationer. Sen tror jag ju också att det är alldeles klart att den polarisering som existerar i USAs politik, var Trump-anhängarna ser världen på ett visst sätt från vissa tv-kanaler och sen andra människor ser världen från en fullständigt annan synvinkel, har också lett till att demonstrationerna har eskalerat på ett helt annat sätt. Men att i grund och botten handlar det ju nog om att det här är ett problem som är olöst och det har varit olöst i tiotals år och ingen vill göra någonting åt det och det leder till en större ilska.
Det sa Amnestys Frank Johansson. Idag ordnas en solidaritetsdemonstration i Helsingfors. Den är klockan 17 på Senatstorget. Och i slaget efter 12 fortsätter vi på temat USA. Hur påverkar ett USA i gungning resten av världen?
Välkomna till Slaget efter 12. Jag heter Filip Sten. Oroligheterna i USA har nu pågått i över en vecka och några tecken på att det skulle lugna ner sig ser man inte. Hur allvarligt är läget och vilka kan följderna bli? I Slaget efter 12 idag, Alexandra Pasternak-Jackson som är vd för AmCham. Välkommen.
Tack, hej.
Klaus Stolpe som är statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Ville Hopa som är Svenska Yles USA-korrespondent. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, den här vågen av oroligheter i USA satte igång efter att George Floyd dog till följd av ett våldsamt polisingripande i Minneapolis. Ville Hopa, du följer med läget i USA här hemifrån nu på grund av coronapandemin. Men de här fallen där svarta, oftast män, faller offer för polisvåld, det är inte helt ovanligt i USA. Men vad var det som gjorde att det här fallet startade så starka protester, tror du?
Ett kort och ganska säkert svar är det att det här filmades, det vill säga man tog på video den här situationen där George Floyd misshandlades av en polis, och alla som har sett den här filmen eller sett delar av den så tror jag har blivit ganska illa berörda. Det är en ganska upprörande filmsnutt som på ett ganska tydligt sätt visar hur den här polisen använder överdimensionerat våld som sen, och det har man numera då kunnat fastställa, också ledde till att George Floyd dog. Det här fallet påminner mig genast om Eric Garner i New York. Han var alltså en afroamerikansk namn man som dog 2014. Här finns väldigt många paralleller. Han dödades av en polis då i New York. Också det togs på film. Också där tog polisen ett strupgrepp på Eric Garner. Eric Garner sa också att han inte får andan. Också det här ledde till protester. Så att vi har sett det här förut, och det finns ju en stark uppfattning, särskilt bland afroamerikaner, om att polisen behandlar dem illa. Och det vi ser nu ute på gatorna i USA, så har på sätt och vis också utspelat sig tidigare. Men de här protesterna, de förekommer på en ännu bredare front än vi har sett på väldigt länge.
Alexandra Pasternak-Jackson.
Frågan är nu, kommer de här massiva protesterna i USA mot polisbrutaliteten och rasism att förändra något i grunden? Det vi har sett just med Eric Garner och de här andra protesterna, att människorna glömmer fort bort. Och vi har ju sett de här protesterna efter flera av de här mer kända fall av polisbrutalitet. Så vi får se nu att liksom kommer det här att ändra. Frustrationen är så stark för att amerikanen, som särskilt har protesterat förut. Och nu kommer det en så stark våg just för att de försöker se en stor skillnad i det amerikanska samhället och väcka mera uppmärksamhet till det här.
Och vad säger Klaus Stolpe?
Ja, och förutom det här då, självklara med att det filmades och så vidare, så ska vi koppla ihop det förstås också med den här coronakrisen, därför att samhället, verkligen vardagen, ser inte likadan ut för folk som den nu brukar, så att det är liksom spänt och många har förlorat anhöriga och allt vad vi nu, sånt som vi nu också går igenom här själva, att den hela vardagen är så konstig, så att då är det väl kanske inte så märkligt att just det här fallet i sig då väcker mer uppmärksamhet, att det är liksom droppen som får bägaren att rinna över, eller vilka floskler jag nu vill ta till, men att det är ju det också att om de nu börjar sätta in militären mot de här demonstranterna, så då liksom vet man ju inte hur det slutar. Direkt det här börjar så slås jag själv av, inte parallellt till Naganer, utan för att jag råkar vara i Kalifornien då 92, det där Rodney King-kravallerna börja, och det första jag gjorde så var att jag googlade och kollade hur många var det som strök med den gången, och då var det 63 stycken. Och jag menar, Rodney King så dog inte ens av det där, utan det handlar bara om att poliserna blev frikända för efter en grov misshandel, så att det kan nog vara mycket, mycket ositt här ännu, och sen har vi då en president som nu inte är den här mest försoningsfulla, om vi nu uttrycker saken på det viset.
Alexandra Pasternak-Jackson.
Ja, alltså, mina markerade vänner i USA, vi har talat länge om det här, och de upplever att polisvålden är minst lika stor hot som coronaviruset. Och ännu mer, alltså att den frustrationen som känns att man skulle sätta sitt liv i fara, att man skulle trotsa det här socialdistanseringen för att gå ut och ta sig ut på gatorna, just för att det är då den svarta befolkningen upplever det här som en större hot än coronaviruset, och dessutom som en source av, alltså att det ger en ständig mental stress. Och nu lever vi i ovanligt turbulenta tider när det gäller corona, men det här har pågått i decennier, den här frustrationen som har lett då till ännu mera problem.
Ville Hopa.
Ja, bra att ni tog in också det här förstås coronakrisen. Alltså det är mycket som händer nu samtidigt i USA, och nu har man ju också lyckats fastställa att den här coronakrisen har slagit hårdare mot etniska minoriteter. Jag tror det är så att eftersom det inte finns ännu liksom heltäckande fakta, men jag tror att man utgår ifrån att åtminstone en fjärdedel av dödsoffren är afroamerikaner, medan det utgör ungefär 13% av befolkningen. Sen ska jag bara flika in här att Minneapolis har redan tidigare haft bekymmer med polisbrutalitet. Det vill säga, det var en polischef där för några år sedan som försökte reformera den här kulturen där, eftersom det har förekommit liknande fall tidigare, men han lyckades inte med det av flera orsaker som vi kanske kan komma in på. Och den här polismannen som nu då åtalas för dråp, så han har ju fått flera klagomål emot sig redan tidigare. Jag tror att det var 17 eller 18 stycken som det här har rapporterats om. Så det är inte första gången den här typen av spänningar blossar upp just i Minneapolis.
No, men vad säger ni, har rasismen i USA, om vi inte tänker enbart på polisvåld här, men rasismen i USA, har det blivit värre eller mer utbredd under senare år? Eller är det så som Will Smith sa i en tweet, att det inte hade nödvändigtvis blivit vanligare, men det filmas oftare nu? Vad är er uppfattning?
Sista kommentaren var ju ganska på pricken, att inte tror jag nödvändigtvis det har blivit värre, att jag menar beroende på hur långt vi nu går tillbaka i tiden, men att förr så var det ju liksom fritt fram att lyncha folk i sydstaterna framförallt, men att det är ju att då man får se det så blir man ju mer upprörd än då man läser om det. Det må sedan gälla svältkatastrofer i Afrika eller några hemskheter i Mellanöstern eller något annat, men att man det blir så konkret då vi ser det på en filmsnutt, som i det här senaste tragiska fallet i Minneapolis.
Alexandra Pasternak-Jackson.
Nej, USA i allmänhet har nu blivit mera polariserat de senaste åren och mera extremt. Alltså konservativa har blivit mera konservativa och konsumerar mest konservativa medier, liberala också samma så. Och så hur amerikaner själva ser på det läge som Amerika finns i, finns det stora drag och stora skillnader. Så vad heter det, liberala medier talar mer om att okej, nu dras det just fram på video det som har pågått i decennier, att det här är något som egentligen behövs, att vi gör grundliga förändringar för institutioner för att ändå sluta det här liksom systemiska rasismen. Och konservativa medier tar inte alls upp det här just nu i USA, om man går mer till deras. Så de tar mer upp det här Antifa-situationen, mer om det här, den här mera kriminella sidan av den här vandaliseringen och skapa kaos och dämpar ner den här grundliga oron över det här rasistiska polisbeteendet som har funnits nu.
Ville Hupa.
Ja, jag skulle inte säga, jag tror för det första att Will Smith nu har en poäng, vi var kanske lite inne på det, att det faktum att det här filmades och att flera av den här typen av incidenter där poliser har utövat övervåld mot svarta har tagits på band. Det är klart att det har också bidragit till den här diskussionen. Precis som Klaus sa så var det nog inte bättre förr. Det fanns en form av institutionerad rasism ännu på 60-talet. Då talar man till exempel om de här sydstatsdemokraterna som hade en politik som kan beskrivas som rasistisk. Det förekommer en diskussion nu, särskilt bland demokrater, att vad heter det, på den demokratiska sidan, om att ta itu med den här typen av problem. Och det har ju också att göra med att USA har blivit ett etniskt mer diversifierat land. Alltså, det finns flera minoriteternas andel av hela befolkningen har vuxit. Men fortfarande är det till exempel underrepresenterade det politiska beslutsfattande. Jag tror att vi för tillfället har ungefär jag tror att vi har tre afroamerikanska senatorer av sammanlagt 100. Det säger någonting. Och svarta afroamerikaner, alltså, de är ju också underrepresenterade i den högre utbildningen. De har i snitt lägre inkomst. Så att det finns sådana här vissa strukturella ojämlikheter. Det finns inte säkert någon lätt förklaring bakom dem, men de förekommer fortfarande. Och det betyder förstås att det fortsättningsvis finns stora spänningar.
Kan man tala om strukturell rasism i USA?
Ja, då kan man ju göra den. Tycker jag nog man kan göra det nog, för att jag menar nu redan, ta nu den, med den här, vi tar ett exempel, med den här fågelskådaren, den färgade ornitologen som var ute, och så blev han det här polisanmäld. Det här är ett fall, men att jag menar, den här damen som ringer, så det är väldigt viktigt för henne att upplysa den som tar emot samhälle om vad det är för samtal, förlåt. Att upplysa den personen om vad det är för hudfärg på den här personen som hon liksom inte känner sig bekväm med. Så att det nog förekommer det ju. Så att därför så har man ju en väldigt lång väg att gå. Alltså om det då sker via liksom förändring i polisutbildningen, att var de lägger in mera sensitivitetsträning eller något sånt där, och framförallt kvoterar in poliser från minoriteter. Det tror ju jag skulle vara väg att gå, men det är ju bara liksom ett steg, för att sånt där får man ju inte, man kan ju inte lagstifta bort folks tankar så där riktigt enkelt.
Det finns ju ingen enkel lösning till det här. Alltså det är ju en kombination av många olika faktorer. Och just nu tar de mesta upp just det här polisvåldet särskilt. För att det är ju tänkt att det är ju för många sådana fall. Det är för klart mönster att misstänka något annat än att det finns strukturella problem när det gäller rasism i det.
Jag tycker man också kan tala om strukturell rasism eftersom det i mätning och undersökning efter varandra så förekommer det helt tydligt att till exempel afroamerikaner oftare stoppas av polisen både på gatan och i trafikfordon och att de oftare döms till exempel på felaktiga grunder för mord i rätten och så vidare. Och det här har man kunnat fastställa alltså med ganska detaljerade undersökningar. Det som jag har funderat en hel del på är varför den här problemet med polisbrutaliteten består år efter år. Också nu när man har kunnat då faktiskt filma och visa ganska tydligt att det förekommer den här typen av övertramp väldigt ofta. Och det har väl att göra med ganska många saker. För det första så är solidariteten förstås i poliskåren väldigt, väldigt stark. Om man nu ser rakt ut så man challar ju väldigt ogärna på en kollega. Och det är ofta så att polisen övervakar sig själva. Det vill säga det finns vissa typer av intern kontroll, men då handlar det om att poliser undersöker andra poliser. Sen finns det också ett koncept som kallas reasonable fear som gäller i rätten. Och där är tanken om att om en polis till exempel dödar en person i samband med ett begripande, så om man kan fastställa att polisen hade orsak att känna rimlig rädsla för sitt liv eller för kollegas fel, för en kollegas liv, så bör man inte åtala den här polisen och därtill så har väl polisen enligt många också väldigt starka fackförbund i USA, det vill säga det finns många som driver polisens intressen, och så är det politiskt ganska oattraktivt också att ta itu med den här typen av saker, utan man stämplas då snabbt som väldigt svag och polisfientlig, så att här kanske finns några av orsakerna till att det här är ett problem som består fortfarande.
Ja, just det här med att risken att man blir filmad av någon förbipasserande, den risken är så uppenbar att man tycker att det skulle liksom bromsa ner någonting, att man liksom inte, eller det, jag tycker det är ganska självklart att man skulle per automatik bli mer försiktig som polis, oberoende vilka värderingar man sen har, men att om man vet att det här kommer att vara på CNN och Yles nyheter, som ni inte känner till nödvändigtvis, men i alla fall så tycker man att det skulle liksom få en preventiv funktion på något vis, men tydligen inte.
Det förekommer också jag skulle bara flika in här ännu att det finns ju också den här kroppskameror som poliser bär, och det finns också till just för att man i efterhand ska kunna dokumentera vad som skedde, men det slarvas ganska ofta med att använda dem, och det används ju inte på långt när heller av alla delstater, och det här är också en faktor i det här att delstaterna har ju väldigt stort inflytande på hur polisväsendet styrs upp just där, och det betyder att praxisen varierar väldigt mycket inom USA.
Ja, det är faktiskt intressant, för just den här Chauvin eller vad han nu heter, eller hur man uttalar, så han hade väl att polisen i den delstaten har de där kroppskameror, men han har sina avstängningar. Men att det borde liksom vara strängare regler kring det då också, för jag menar att hur motiverar du att du har en sån avstängd om det ändå finns?
Ja.
Det finns ju inte heller sådär klar ledarskap över hur tar du med det här på ett nationellt sätt, utan alla de här fallen som kommit hittills har alltid varit just den här enskilda polisenheten eller kanske delstaten. Det har kommit i nationella medierna, det har rapporterats, men den här lösningen och den här ledarskapen fattas. Det fattas så här förtroende, person med stort förtroende som kommer fram och säger att så här eller det här duger inte, och så här kommer vi att göra, och så här krävs det, och det här kommer att ändras. Så att den rösten, den klara klingande rösten finns just nu inte i USA, utan det kommer från de här protesterna, det kommer från människofolket, men ändringar kommer man inte att se om man inte har den här ledarskapen för att ändra det på ett nationellt sätt.
Ja, jag skulle bara ännu flika in här. Alltså, det har ju funnits folk som vill ta i tur med det här i USA, som är medvetna om det här problemet, men de stöter just ofta på den här typen av djupt rotade, vad ska man nu kalla den, strukturella hinder. Till exempel i Minneapolis, nu kommer jag inte ihåg namnet, så där fick man en ny polischef för några år sedan, och han ville reformera den här kulturen, om man kallar det så, som ansågs då den vara destruktiv och inflammerad, men han lyckades inte. Därför för att det finns den här typen av saker, att om poliser till exempel har bestraffats där, så har de fått ganska lindriga straff, och om du då kommer in som ny chef och kräver liksom strängare sanktioner för poliser som gör övertramp, så blir du snabbt en väldigt impopulär chef. Och det här är säkert ett problem, alltså, att det är en starkt och djupt rotad kultur som är svår att ändra. Som är svår att ändra, helt enkelt.
Nu har vi talat en del om de bakomliggande orsakerna här. Om vi skulle det där återgå till nuet, så att säga. Och president Trump, han har ju hotat sätta in militären då för att stoppa de här protesterna. Hur ser ni på det? Hurdana konsekvenser skulle det kunna få?
Tar mig friheten att börja här, så att det är ju klart att det kan ju gå överstyr riktigt ordentligt då. Samtidigt så om inte, ju längre det där pågår, och om inte delstaterna själva på ortsnivå och lokalnivå får stopp på det, så har han ju som han vill ju framstå som en vän av lag och ordning och så vidare, men att det kan ju liksom ta vilka ända med riktigt förskräckelse där, om man börjar lägga in militären, för att ge nog intränade för den här typen av situationer till att börja med, skulle jag nog, eller jag vet ju inte vilken typ av enheter de lägger in, men att det militär, så kopplar ju kanske nog ihop med något annat än att få ordning på en folkmassa, så att jag hoppas något inte gör det.
Sen ska vi komma ihåg att presidentens Twitter är ju inte officiella utlåtande, att vi har haft många sådana fall att han har twittrat sådana saker och så blir det inte av det som han har twittrat. Att han har ju en mönster med det här också, så att vi ska bara sådär också hålla lite lugnt att Twitter är inte officiella utlåtande.
Jo, bra poäng alltså.
I Washington DC så hade ju ändå liksom mobiliserat de där militära styrkorna, och jag nu såg just här för att programmet började, så att nu på gång tycks det nog vara, men det betyder ju inte att man de facto sätter in den, men att ja.
Jo, jag läste också de senaste... Förlåt.
Nej, jag tänkte säga att jag menar, det räknas nu vara nästan 4 000 människor som har gripits. Och att det finns ju fall vart i vissa städer. 40 städer nu har utgångsförbud, vad jag har förstått. Och de här protesterna när det gäller polisreaktioner har varit någon av de här värsta våldsamheter i USA på flera decennier. Vi har sett torgas, är det så på svenska? Torgas. Gummikulor, butiker har vandaliserats, jag menar det har funnits, men det är ju helt en annan sak om att deploy, ursäkta, nu förlorar jag min svenska, men att hela landstyrkan, att militären, att landet militariseras.
Jag skulle bara säga att jag tror inte heller att Trump förverkligar det här hotet, och precis som Alexandra sa här tidigare, så är det ett mönster som har upprepats tidigare, det vill säga att han går hårt ut med något besked och utlovar hårda tag, men sen backar han lite. Och nu det senaste budet, åtminstone enligt nyhetsbyrån AP och deras källor, skulle vara att Trump håller på att backa från det här. Men jag har också tagit del av samma info som Klaus där, att det finns en beredskap, alltså man har en beredskap att på några timmar mobilisera enheter, eller hur det nu sen skulle se ut i praktiken, om det kommer en sån order från presidenten. Sen om det verkligen skulle ske, så tror jag att det handlar mer om en begränsad satsning, kanske inom en viss delstat, än om att det börjar rulla pansarvagnar och stridshelikopterflygar runt om i USA. Sen existerar det ju också det här nationalgarde, alltså det är ju en styrka som då opererar lokalt i olika delstater, och de har ju redan kallats in i vissa delstater, och det kanske sker också i fortsättningen, och de mobiliseras i första hand av guvernörerna, men också där har presidenten möjlighet att säga sitt, och han kan väl då enligt nuvarande lag också köra över guvernörerna, men jag vet inte, jag har svårt att tro att Trump skulle börja mobilisera militären här. Det handlar mycket också om retorik och det här att han vill framstå som en vän av lag och ordning, och då sitter det ganska bra att komma med den här typen av stark retorik.
intressant med det här starka retoriken också. Att om man ser på de här tidigare exempel, också under Rodney King och de här tidigare exempel på stora massprotester under Vietnamkriget och allt möjligt, så har presidentens roll oftast varit som en enande kraft. De här retorikerna som presidenterna har använt har varit mera enande helt enkelt. Att försöka hålla lugnen. Med sådana här tweetar så verkar det lite som om president Trump eldar på med det han försöker komma. Och det som jag tror att många väntar på är något enande. Att det ska vara mindre polariserad de här retorikerna av de här orden.
Ja, det där, om jag får komma in här, jag håller helt med, för att alltså Trump, så det är ju alltid konfrontation som är den linje han söker. Det är aldrig att leta efter de försonande orden att hej, vi alla amerikaner, att kanske det skulle som försök drömma om en bättre morgondag eller liksom vad man vill komma och dra till med för någonting, utan det är hela tiden en indelning av vi mot dem, onda mot goda och så vidare, så att han därför så. Det skulle kanske varit enklare att lösa det under en... Jag menar, Obama skulle knappast ha hotat med militären om jag nu tillåter mig en sån spekulation. Jag har väldigt svårt att tro det.
Nej, jag har inte så mycket att tillägga här. Det är bra poängen som ni tar fram. Det vill säga att det, Trumps ryggmärgsreaktion är ofta att söka konfrontation och hitta någon att anklaga. Han beklagar förvisso nu George Floyds död, och det här filmen är så brutal att jag inte har sett egentligen någon försvara den här polisen. Inga sådana reaktioner. Men ganska snabbt så ändrar hans retorik och hamnar i en fara just av att sätta stopp för de här demonstrationerna, åtminstone i den utsträckning som de urartar, och skydda amerikanerna för vandalisering, och det är en svag demokratisk borgmästare i Minneapolis som är skyldig till att det är urartat där. Så det var nog ganska typiskt Trump det här, att det ligger helt enkelt inte i hans natur att framstå som en enande kraft. Jag talade med en statsvetarprofessor igår i Pennsylvania, och han sa att Trump är skicklig, väldigt skicklig med att märka vilka stämningarna och strömningarna är bland hans kärnväljare, och han lyckas ofta säga och göra sånt som appellerar just till hans kärnväljare, konservativa kärnväljare, och det är därför som han huserar med Bibeln i högsta hugg framför en kyrka i Washington DC för att bli fotograferad där. Men han är inte bra på att egentligen komma med ett samlande och enande budskap, och det verkar inte heller som han skulle vara särskilt intresserad av det. Det har vi sett tidigare också.
Ja, att det är ju som om försoning, att visa ett försonande drag, så skulle man uppleva det som en direkt svaghet hos en människa att försöka med någonting sånt. Och som du själv sa då, så att det där med att hålla upp fingrar i luften och se varifrån det blåser, så att nu har ju bra på att avleda uppmärksamheten då för att få behålla de här egna kärnväljarna, och det kan man ju inte neka till.
Ja, om jag ännu flikar in här, just när du nämnde försoning, och då kommer jag också att tänka på empati. Jag menar, vi har ju coronakrisen här som nämndes tidigare också, som fortfarande härjar i USA, som har krävt över 100 000 dödsoffer. Trump har till exempel, åtminstone i mina ögon, inte en enda gång egentligen talat till offren, eller låt oss säga bjudit in anhöriga till offren, till exempel till Vita huset för någon typ av gemensam sorgestund eller något liknande. Och han är väldigt, verkar vara ganska sådär ointresserad av att egentligen på ett sådant här försonande och empatiskt plan tala till många människor som ändå har berörts och som har förlorat anhöriga i samband med den här coronapandemin.
Men om man ser på läget i USA, så hur påverkar det här president Trump och hans understöd? Det valår i USA i år, gynnas han av de här upploppen?
Jag tänkte
säga att det vi vet i USA just nu, att det är så polariserat att de som röstar på Trump hade tänkt rösta innan ekonomiska krisen, innan corona hände, innan det här utlåtandet, kommer att fortsätta att rösta på honom. Och så fanns det de som visste redan då, oberoende vad som skulle hända, att de inte kommer att rösta på dem. Att jag tror att vad vi ser nu, att den där mitten som alltid varit ganska stor och stark har krympt ganska så mycket, och så länge han upprätthåller de här konservativa idealerna, han har ju satt ganska många konservativa domaren på det här högsta Supreme Court
högsta domstolen.
Högsta domstolen, så tror jag på det sättet att det kommer att påverka till exempel de som hans väljare. Däremot så ser vi just nu att det här är kanske värsta krisen i hans presidenttid hittills. Jag menar, om du tänker på allt sammanlagt, så har man de här protesterna, man har coronapandemin, man har en eskalerande ekonomisk kris, man har en av de högsta arbetslöshetens grad som man har sett också i decennier, och sen har han sin egna, kanske krig skulle vara för starkt ord, men provocerande med Amerikas medier. Så vad heter det? Det är en turbulent tid för honom att vara president.
Ja, om jag tillåter mig att komma in här, så det är ju intressant alltså att de här så kallade approval ratings, alltså ska vi nu kalla det popularitetssiffror, så är ju otroligt stabila, att de rörs ju knappt oberoende vad som händer i USA. Men att om nu tillräckligt många har tappat donen, så kan det nog hända att man ändå konstaterar att det blev det ju nog mycket bättre med honom. Att visserligen kan man ju chilla hela pandemin på Trump och allt vad som har hänt. En testaråt, men att det var ju trots allt det där ekonomin som har varit den här stora grejen för honom, och så länge det gick bra så var det ju, allting var hans förtjänst. Men jag menar, om det går dåligt så är konsekvensen, så man måste ju en och annan då tycka att det är hans fel då också. Så att nu kan han ju förlora på det, för att det är så pass extrem situation här nu, så att, men det är ju liksom, det är nog, kan ju gå precis hur som helst.
Ja, men när det gäller ekonomin, att det han har själv kom ut med att okej, alla länder drabbas av corona, det här är inte hans fel, men han är den bästa för att liksom Amerika och också transatlantiska förhållanden ska ta sig ur den här ekonomiska krisen som orsakas av corona. Att om man ser på det som han har kommit ut med på grund av valet, just för att bli omvald, så det är den retoriken han tar med det där, att vem är bättre att leda landet tillbaka till det här höga arbetslöshetens grad. Att då innan krisen så var det lägsta arbetslösheten som Amerika, tror jag, någonsin hade haft. Så om man ser bland hans egna väljare, så Pew Research faktiskt gjorde en studie om det här och inser det att det här är på grund av Trump. Att liksom det här egentligen bara fastställer det att på ett ekonomiskt sätt skulle de välja honom för att dra sig ur det här krisen.
Jo, jag har inte heller någon hemskt avvikande analys här. Som det har konstaterats i många fall, så är den här polariseringen, politiska polariseringen, oerhört djupt. Och alla möten som jag har haft under det senaste, innan jag kom tillbaka till Finland, med väljare, både med republikaner och Trump-supportrar och demokrater, så egentligen bara betonar och bestyrker det här. Så att ingenting som Trump nu gör kommer att rubba hans väljares tro till honom, och samtidigt, så vad han än gjorde, så finns det många som redan vet att de inte kommer att rösta på honom. Jag tror att de här demonstrationerna så småningom kommer att ebba ut. Problemen kommer inte att försvinna. Ilskan kommer inte att försvinna, men folk kommer så småningom, de flesta, att rikta uppmärksamheten annorstädes. Men precis som det sades här, om de här arbetslöshetssiffrorna och den här ekonomiska misären fortfarande består. Nu är det 5 månader fram till valet, men om det är nu 2 månader före valet ser ut så här, och om dödssiffrorna i coronakrisen inte avsevärt sjunker, så då tror jag nog att det kommer att påverka Trump, hur han än försöker avleda uppmärksamheten i andra frågor. Det har jag svårt att säga att det inte skulle påverka. Så att på ett eller annat sätt blir det här nog en omröstning om Trump och framförallt hans förmåga att hantera den kris som USA nu befinner sig i.
Ni lyssnar på Slaget efter 12. Vi har några minuter sändningstid kvar. Som vi har sagt här, som det har sagts, det råder stora motsättningar i USA från förr. Det är djupt polariserat politiskt. President Trump har bara spett på den trenden. Nu är det också, som Ville just var in på här, en ekonomisk kris och en stor andel arbetslösa i USA. Samtidigt vet vi också att det i USA finns stora mängder vapen ute i samhället. Nu då kombinerat med en sån här sådana här oroligheter som pågår nu, kan man kalla USA för en krutdurk eller är det att överdriva?
Nej, inte någon överdrift, det har det väl varit väldigt länge just i och med att vapnen i hemmen och enorma motsättningar mellan grupper och politisk polarisering och allt möjligt annat. Så att, ja, no, det är absolut ingen överdrift att säga något sånt, tycker jag.
Ja, jag vet inte, det är lite smaksakat vilka ord man använder, men USA är alltså en allvarlig kris nu och jag tycker att just den här coronakrisen har egentligen blottat vissa smärtpunkter som redan tidigare har funnits, men de har liksom trätt fram, tycker jag, på ett ännu värre sätt nu. Det vill säga ojämlikheten i möjligheten att få hälsovård, enorma inkomstskillnader och så vidare. Det är väldigt många människor som USA just nu mår dåligt eller som räds för sin framtid. Och förstås i en sådan situation så är det mycket som är möjligt. Och därför kommer vi säkert att se oroligheter i en eller annan form och frustrationer också i fortsättningen ända fram till valet.